Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What you feel, you can heal. What you resist, persist. Det här är Singelrådet. Ett avsnitt som idag ska handla om intimitet och vad man brukar kalla för commitment issues. Och det är jag, Emily Roslund och Mona Abbasnehat som är tillbaka.
Mm.
Hur mår du?
Jag mår bra faktiskt.
Okej, okay, grattis. Ja, är det din ashwagandha hälsokostlösning?
Kanske, jag vet inte. Jag har mått bra i 2 veckor och jag är förbryllad. Jag bara väntar på att jag den här smocken ska komma och jag ska falla tillbaka ner i mitt avgrundshål. Men jag är glad nu, jag är okay, glad, bra. Jag är tacksam. Jag behöver inte gå djupare i det, jag behöver inte ifrågasätta allt.
Okej, okay. Härligt. Perfekt. Vi har också med oss Malin Drevstam. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är sexolog och psykoterapeut och har skrivit en bok som heter Lust och olust om sex, närhet och anknytning.
Mm.
Och till vardags så har du en egen mottagning här i Stockholm där du träffar personer som har olika typer av relationsbekymmer.
Det kan man säga, med fokus på sex oftast.
Okej. Okay. Mm. Man blir ju väldigt nyfiken i, så här, inte för att det kanske är ett snitt för landet och människor i Sverige generellt, men man undrar ju, vilka är de vanligaste problemen som folk kommer med till dig?
Antingen är det att man längtar efter en relation men inte fattar hur man ska få till en relation. Och då kan ju egentligen den grundläggande känslan handla om ensamhet. Att jag vill inte vara ensam, jag vill vara med någon jag längtar efter, men det här får mig att inte våga. Och då kan det handla om sexuella issues, rädsla för att jag kan inte få orgasm så därför kommer det ändå aldrig funka, så det är ingen idé. Eller så kan det vara saker som att jag tycker att jag kommer för tidigt. Mm. Jag har också skrivit en bok om hur man behandlar tidig utlösning tidigare.
Just det, så jag.
Så jag får en hel del som söker just mig bara därför. Men det kan också handla om erektionssvikt eller att man får liksom intimitetspanik. Att man tror liksom, jag kan inte träffa någon, för förr eller senare kommer det här visa sig, dyka upp, avslöja sig, och därför är det ingen idé att jag ens inleder något. Så det är det ena delen. Sen är det ju de som har en relation där det finns issues i relationen som inte funkar. Vanlig fråga är att man har olika nivåer av lust. Att man är skrämd över vad det ska betyda. Och man har inte sett det ur något normalvariationsläge, utan tror att det här kommer bergs betyda att ... och så blir man livrädd för att relationen ska ta slut till exempel.
Mm. Skulle du säga att det är primärt, eller hur ser könsfördelningen ut? lite mellan de som kommer till dig?
Jag har ju ungefär en tredjedel par. Mm. Och de paren kan vara både homosexuella och heterosexuella par. Och sen har jag en tredjedel kvinnor och en tredjedel män ungefär.
Mm. Det är ändå ganska alltså, jämnt fördelat mellan män och kvinnor.
Absolut.
Alltså, jag tänker att så, eller min förutfattade mening är att män generellt inte söker hjälp alltså för sina problem, alltså går till en terapeut.
Och det kan man väl säga att ja, det kan nog vara så att en man inte tillåts vilja söka hjälp, men som titeln på min bok angav, Sex, närhet och anknytning, så ser jag det mer som ett tecken på anknytning, att man inte är benägen att söka hjälp, än att det nödvändigtvis har med könet att göra faktiskt. Mm. Jag har många män som söker hjälp hos mig. Mm. Och jag har funderat mycket på vad det kan bero på att jag har många män. Och en sak är väl att jag har ju skrivit boken Tidig utlösning som profilerar sig mot män just. Så det är väl, de som söker hjälp hos mig tänker väl att jag har träffat många, har erfarenhet av det, och därför blir det intressant att gå till just mig. Mm. Men
ja, men det tror jag nog stämmer, för det kan jag se lite samma tendenser här i podden, att till exempel när jag har med män i liksom de här panelerna som vi har ibland, eller det är manliga gäster, eller det är män som har skickat in frågor, för varje gång det händer, då får jag in ännu fler män som ställer frågor, och det är ju skitkul, alltså så här att man märker att det ändå kan öppna någonting. Mm. Vilka intimitetsproblem skulle du säga är de vanligaste?
Då behöver vi först definiera intimitet.
Ja, ja. Låt oss.
Vad menar du när du säger intimitet?
Jag tänker både på alltså, fysisk och emotionell intimitet. Men det kan ju vara, det där ligger ju kanske lite i mottagaren vad man tänker.
Ja, men om vi säger då att vi målar upp en modell som innehåller fysisk och emotionell intimitet, så skulle jag vilja lägga till psykologisk intimitet. Mm. Och det här är en modell som jag ofta brukar, jag har en tavla på min mottagning och där skriver jag upp de här intimitet, utropstecken, psykologisk, emotionell och fysisk. Det betyder att man kan titta på intimitet, eller jag frågar paret, om vi pratar om psykologisk intimitet, så brukar jag först fråga dem, vad tror ni psykologisk intimitet är? Om jag skulle fråga dig det.
Psykologisk intimitet, det kanske är någonting som går att spåra längre bak, alltså något man kanske inte har kontroll över eller insyn i på samma sätt.
Mm, det, jag förstår din koppling tror jag, men i det här fallet så handlar det mer om vad delar, om det är ett par, nu pratar vi om om det är ett par, vad delar man på det psykologiska planet? Och då, alltså vad pågår i mitt psyke och hur mycket delar jag med mig av det till den andra? Och hur mycket är jag intresserad av vad som pågår i min partners huvud, så att säga? Och då kan ju det vara saker som handlar om vilka drömmar har du, vilka fantasier har du, vilka intressen har du, vad tänker du om det? Och om man, när jag frågar par så brukar de ibland vara så här, ja, vi tycker att vi pratar mycket med varandra, men nu när jag tänker efter så är det mest bara planer vi gör. Vi pratar om hur vi ska bygga ut verandan, eller vi pratar om vad vi ska göra på semestern, eller vi schemalägger kommande vecka. Alltså egentligen är inte det. Det är något, på något sätt hantering av vardagslivet. Men att ha ett psykologisk intimitet handlar om att vara bortom det. Mm. Att dela med sig av, om 5 år, vet du vad jag skulle göra då? Eller om jag vann 10 miljoner, vet du vad jag skulle göra då? Och fråga den andra, om 5 år, var vill du vara då? Och, förstår ni vad jag menar?
Mm, absolut.
Och det kan finnas en väldigt, alltså att prata om det kan göra att man känner sig skör och sårbar. Eller i alla fall sårbar. För att om jag säger, nej men, min högsta önskan om 5 år är att jag är den bästa säljaren i Norden. Eller vad det kan vara. Mm. Så är det så här, va? Hur kan du tro det? Det kommer du ju aldrig uppnå. Skulle kunna bli en negativ reaktion på det. Så man gör sig själv sårbar genom att prata om drömmar och fantasier och så. Mm.
Men tycker du att par gör det för lite?
Ja. Många par gör det för lite.
Mm.
Ja, alltså spontant känner jag så att ja, men det är väl självklart att jag tänker att man gör det. Ja. Men sen så har man ju själv varit i relationer där det är så här, okej, det här är inte lika självklart för alla att liksom göra verkligen. Det. Att man kan själv vara kanske en drivande part i det, men att det inte blir en...
Precis, och då vill jag säga att de som kommer till mig är inte nödvändigtvis representativa för befolkningen i stort, för de flesta går inte i terapi. Mm. Även om jag tror att alla skulle vinna av att ha ett par terapeutiska samtal för att få upp reflektionsförmågan lite grann. Det behöver inte betyda att man måste gå i terapi.
Men jag upplever ju att, eller så här, att många tänker att de måste ha väldigt tydliga problem för att gå i parterapi och att det är ett tecken på att liksom relationen inte fungerar. Men menar du att det finns något att vinna på att gå ändå?
Ja, absolut.
Och vad? Varför?
Nej, men jag har någonting på min hemsida, och det ska jag säga att det absolut inte är det mest efterfrågade, men jag har någonting som jag kallar för relationsskolan. Då träffas man 2 gånger 90 minuter och så pratar man bara om lite om det finns anknytningsmönster man behöver förstå hos varandra och hur kan vi förebygga att de blir för stora problem. Och också det här, det kan vara värdefullt att tänka på intimitet på olika nivåer. Vi får komma in på de andra nivåerna sen. Men alltså, vad är viktigt att tänka på i en relation? Hur driver man en relation? Precis som hur driver man ett företag? Och mycket kan förebyggas. Grejen är den att om man tittar på vad som motiverar människor att gå i terapi, så är det ju egentligen när man har väldigt svåra problem. Det är då man vågar dela med sig av sina svårigheter. Att göra det i förebyggande syfte, det är svårt överhuvudtaget med förebyggande aktiviteter, om vi säger så. Men ja, i min drömvärld så skulle alla personer som har varit i en förälskelse i 6 månader, efter 6 månader skulle de liksom, ah, men nu checkar vi in hos en terapeut på 1 eller 2 samtal, bara för att se vad behöver, nu när vardagen börjar komma tillbaka, vad är det vi märker för olikheter och hur ska vi förhålla oss till de olikheterna?
Och om vi tittar på de andra formerna då, när vi pratar till exempel om sexuell intimitet.
Ja, eller,
vad kallar du det?
Jag skulle vilja följa min modell.
Bra, då gör vi det. Det känns tryggast.
Nu har vi pratat om psykologisk intimitet. Och den psykologiska intimiteten är ju sånt som många efterfrågar. Om vi pratade mer så skulle jag ha mer sexlust, till exempel. Så att jag tänker att den psykologiska intimiteten har betydelse för andra former av intimitet också. Den andra formen är emotionell intimitet, som du var inne på tidigare. Och den är ju hur mycket delar jag med mig av vad jag känner till min partner. Och hur mycket undrar jag hur min partner känner. Hur lyhörd är jag? Hur mycket försöker vi förstå varandra och kolla med varandra? Du ser väldigt tillbakadragen ut. Eller du har varit tyst länge. Hur är det egentligen? Nej, men jag sitter bara och klurar på någonting. Inte vet jag. Eller... Nej, men jag är fortfarande lite sårad över hur vårt samtal i morse blev. Och jag tror nog att jag skulle prata om det. Alltså vara tydlig med känslor, helt enkelt. Har ett otroligt stort värde. För känslor är liksom det som signalerar våra grundläggande behov. Och att på något sätt spegla varandras känslor. Att jag inte går omkring och visslar och jubelglad om min partner är jätteledsen. Utan att på något sätt tona in min partner lite grann för att kunna lyfta båda två ur. Alltså hjälpa partnern att lyfta lite. Att tona in varandra har väldigt stor betydelse faktiskt. Att känslomässigt tona in varandra.
Och vad kan det bero på då, alltså om man inte har så lätt för det här? För det är det ju många som har. Alltså att man kanske inte tycker att det är jobbigt att blotta sig själv och visa vad man känner, vad som är jobbigt. Vad kan det ha för orsaker?
Ja, det kan ju ha flera olika orsaker, men en av de främsta skälen skulle jag säga är anknytningserfarenheter, som vi kanske kommer in på lite senare. Men anknytningserfarenheterna handlar om hur har jag blivit speglad som spädbarn och litet barn? Hur många har blivit glada när de har sett att jag är glad? Hur många har blivit bekymrade när de har sett att jag har varit ledsen? Hur många har sagt, jag märker att du är lite arg nu när jag är arg? Hur många har hjälpt mig att se och förstå mina egna känslor när jag var väldigt liten? För man förstår inte dem som litet barn, utan man behöver någon som är en tolk. Och det har vi ju olika erfarenheter av. Så att jag ska säga att personer som är otränade i att lyssna på sina känslor överhuvudtaget, och personer som lägger märke till känslor men inte vågar förmedla dem, de kommer såklart att ha mycket svårare med det emotionella utbytet. För man vet inte vad man känner, och även om man vet vad man känner så tror man inte att man ska ha rätten att få uttrycka det man känner, för då är man van att bli bestraffad eller avfärdad eller på något sätt dissad för att man uttrycker sina känslor. Så att det kan ju vara ett väldigt hinder. Sen kan det ju vara en sån sak som att en samhälleliga aspekter eller sociala aspekter, normer, att en man ska inte visa känslor eller en kvinna får gärna överskott av känslor, eller vad det nu kan finnas för föreställningar i samhället om tillåtelsen att visa känslor. Så att hur transparenta vi är med hur vi känner och hur mycket vi förstår våra egna känslor har stor, stor betydelse för nivån av intimitet, upplevelse av intimitet i en relation.
Och hur ska man förstå den sexuella delen av det då? Ifall man känner att man kanske är dålig på att ta en initiativ eller inte vågar, eller...
Pratar du om fysisk intimitet? För det är där jag tänker att den sexuella ingår lite mer. De andra två är ofta förutsättningar för sexuell intimitet. Den psykologiska och den känslomässiga eller emotionella. Så om man tittar på fysisk intimitet, då brukar jag se den ur två perspektiv. Och det ena är närhet. Och det vill säga den typen av närhet och intimitet som innebär att någon klappar dig på kinden eller för en hårslinga bort ur pannan eller lägger en hand på din onda axel eller lägger en hand på din axel när den häller upp kaffe på morgonen. Alltså små rör, sånt pysslande med varandra. Det är en form av intimitet. Sen finns det ju då den sexuella formen av intimitet som är mer erotiskt laddade situationer. Och hur man förhåller sig till den sexuella delen respektive den närhetsdelen kan skilja sig också utifrån anknytningsstilar. Där det finns en form av anknytningsstil som kallas för otryggt undvikande. Så där man kan så att säga frikoppla de här två lite grann. Att sex är någonting man gör. Det är ingenting som säger någonting om relationen. Det betyder inte att jag älskar dig bara för att vi har sex. Utan sex är liksom en aktivitet som är skön. Men jag blandar inte ihop det med kärlek eller relation nödvändigtvis. Och så finns det andra som menar på att de kan inte tänka sig att ha sex utan kärlek eller närhet eller känslor. Och ibland, om det går långt åt andra hållet och så kan det, alltså åt den ytterligheten, så kan det vara så att vi har sex, alltså måste det betyda att vi älskar varandra. Och så behöver det inte vara för den man har sex med nödvändigtvis. Så därför så har man två olika motiv och två olika intentioner med den sexuella aktiviteten. Och det kan bli väldigt mycket missförstånd i det, särskilt i början av i dating eller i början av en relation.
Den här veckan är vi tillbaka med Sparnet igen som sponsor. En sida där jag spenderat mycket tid på att köpa saker som jag både behöver och inte behöver. Och häromdagen när jag var inne på Sparnet så såg jag att det stod så här, det var en liten ruta där det stod så här, skyddande ansiktsmask. Och jag bara nej, nu har de också fått coronapsykosen. Klickade på rubriken, men till min stora glädje så var det faktiskt inget munskydd som jag såg, utan det var en ansiktsmask som man kan ha på sig som täcker liksom, vad ska man säga, alltså munnen, näsan, eftersom det fortfarande tyvärr är vinter i Sverige. Det känns bra att Sparnet tar mina blivande köldskador på allvar, och ni som lyssnar på den här podden får självklart lite rabatt om ni också vill spendera lite god tid där inne. Sparnet.se, där får du 20% rabatt på hela sortimentet när du lägger en beställning med rabattkoden Singelrådet. Den här veckan så har Singelrådet en ny samarbetspartner i form av Kilroy. Och om du inte känner till Kilroy sedan tidigare så kan jag berätta att de historiskt sett varit förknippade med backpacking i Asien och liknande resmål långt, långt bort, som jag tror många av oss har använt för att hitta oss själva efter gymnasiet. Kilroy erbjuder gratis reserådgivning för alla som, likt jag själv, har riktigt dåliga Google-nerver. Så dåliga att jag inte ens orkar sätta ihop ett eget reseupplägg. Allt det här kan man få hjälp av från Kilroy, som numera arrar resor till Balkan också. Du som lyssnar, jag vet inte ifall du någon gång har besökt någon av länderna på Balkanhalvön. Jag har gjort det. Det är helt otroligt. Jag har bland annat fastnat i Serbien en gång när jag tågluffade för att jag missade det här med att det var viktigt att ha med sig pass när man passerade gränsen. Så kan det vara. Jag får berätta mer om det en annan gång, tror jag. Så helt enkelt, man kan tågluffa i Balkan, men det finns också en helt otrolig natur där. Så för dig som gillar att till exempel campa, vandra eller på annat sätt vistas i naturen, så är Balkan allt. Så på killroy.se/balkan kan du gå in och läsa om vad du kan göra antingen på din nästa semester eller varför inte redan nu i mars börja planera för sin sommar. Så tack så mycket Killroy för att ni är med och gör den här podden möjlig. Ska vi gå in lite på att prata kanske om anknytning eftersom det ändå är återkommande och centralt i den här problematiken. Lite kort, hur
lite kort, det är eller, alltid svårt att beskriva. Ja, men jag kan nog sammanfatta det
lite
ganska kort.
Lite kort eller lite långt?
Ja, nej, men jag kan ju. Så det lilla nyfödda barnet kommer ut i världen och vi är rustade biologiskt och evolutionärt med en reflex, kan man nästan säga, som signalerar hjälp, 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 vart har jag hamnat? Jag måste söka mig till någon större och starkare som kan ta hand om mig i den här farliga världen. Alltså man kan bara gå till förlossningsbordet, komma ut i någon slags rum med strålkastare och blå eller grönklädd personal eller vad det nu är. Det är klart att barnet blir skrämt. Det vore rimligt att bli skrämd i sånt. Och då behöver det barnet uttrycka massor med olika behov så att någon inte kan låta bli att ta hand om det. Bara genom sin hjälplösa väsen så vill ju oftast en vuxen liksom hjälpa det här lilla oskyddade barnet. Men barnskrik är jättesvårt att inte reagera på. Vi är liksom programmerade att gå igång på barnskrik. Det ska vara obekvämt och jobbigt, för vi ska vilja göra någonting åt det. Och så är ju barn väldigt, väldigt bedårande. Och det är en annat sätt att se till att andra vill vara runt dig så att de kan skydda dig vid behov. Så det är liksom ursprungsbehovet. Och sen, och det är så, barnet knyter an till föräldern eller den personen som tar hand om det. Och det spelar ingen roll om det är mamman eller pappan, utan det är den person som spenderar mest tid med barnet som barnet kommer att vända sig till om det har behov. Och beroende på hur barnets signaler om skydd och tröst ser ut eller blir bemötta av föräldern, så kommer barnet utveckla olika strategier. Så om ett barn skriker lite grann när det är ont i magen och en förälder säger oj oj lille vän, har du lite ont i magen, då kommer förälderns lugna babypratande röst att lugna barnets nervsystem och det kommer förstå det här obehagliga känner inte livsfarligt, det finns någon annan där som håller mig lite nu när jag har det svårt och det kommer gå över om en stund. Efter tillräckligt många upprepningar så lär sig barnet att det är bra att uttrycka när jag mår dåligt och det finns någon där som kan hjälpa mig om jag gör det. Medan det finns barn då som har föräldrar som kanske är stressade av livet eller som kanske är upptagna med annat eller sjuka. Det är inte så att en förälder inte vill lyssna på sitt barn. De kanske inte förstår värdet och vikten av att lyssna på barnets behov. Eller så finns det regler. Det var en period strikta regler för att om barnet skriker, då ska det skrika klart i 5 minuter innan du lyfter upp det. Eller barn ska bara matas vart fjärde timme. Även om det är hungriga tidigare, så ståla tiden. Alltså det är ju inte att lära barnet lyssna på sina egna behov.
Nej.
Så beroende på hur lyhörd föräldern är för barnets signaler och hur förutsägbar föräldern är på hur mycket kan barnet räkna med att föräldern verkligen kommer varje gång jag ropar, så kommer det göra att barnet utvecklar tolkningar av jag är värd att lyssnas på eller inte. När jag ropar ut mina behov så finns någon där för mig eller inte. Förstår ni vad jag menar? Så anknytning är liksom kvaliteten på anknytning, eller det anknytningsmönster man utvecklar, är konsekvenserna av alla möten som barnet och föräldrarna har haft och vad det skapar för inre bild av barnet. Att jag är en person som tydligen har massor med behov och det finns någon där som vill lyssna på dem. Men det finns en del barn som inte får det bemötandet, och det kan vara lite omtumlande att, om vi tar till exempel barn som är otryggt undvikande, det är de barnen som initialt kanske uttryckt sina känslomässiga behov, ont i magen eller rädd eller vad det kan vara, men föräldern har inte givit någon respons på det. De har inte reagerat, eller så har de reagerat med att skälla ut barnet för att det visar sin rädsla till exempel.
Mm.
Det barnet kommer ju lära sig att min rädsla lugnar tydligen inte ner sig när jag ber om hjälp. För det är ingen som hjälper mig där ute på ett sätt som gör att jag blir lugn. Då kommer det barnet mer och mer fokusera på andra saker, distrahera sig själv och sluta lyssna på sina känslor. Och slutar man lyssna på sina känslor så blir man otränad i att lyssna på sina känslor. Man har sett att det finns samband mellan hur man reagerade som barn i tester för anknytning och hur man sen skattar sin egen anknytning som vuxen.
Mm-hmm.
Och därför tänker man att det är någonting som är hyfsat stabilt om man inte jobbar på det genom livet. Men det påverkas också av senare livserfarenheter och vem man är tillsammans med, vill jag påpeka. Men en person som är otryggt undvikande anknuten är en person som inte lärt sig lyssna på sina känslor särskilt mycket och därmed har svårt att uttrycka det. Och våra känslor känner vi igen för vi har massor med spegelneuroner i ansiktet. Vet ni vad det är?
Ja, jag tror det. Att man utan att, alltså rent undermedvetet, så kan jag läsa av dig och sen så speglar jag dig. Alltså om du är glad så ler jag.
Precis. Och det funkar så att när jag ser dig le så kommer mina spegelneuroner känna igen det leendet. Det lite grann kopierar och det skickar nervsignaler till min hjärna som säger det här är ett leende. Och då förstår jag plötsligt vad det är du känner.
Mm.
Så spegelneuroner är väldigt viktiga för oss. Men om du aldrig känner efter själv så vet du kanske inte hur ett leende känns i dig. Och då är det svårt för dig att känna igen leenden hos andra också. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Så att en person som är otryggt undvikande kan ha svårt, eller på grund av att den har svårt att förstå sina egna känslor, så blir det också svårt att förstå andras känslor.
Mm.
Och det här är ju en sak som går att förändra. Man kan träna upp sig på att bli mer känslomässigt lyhörd för sig själv och för sin partner. Men man måste lägga ner ganska mycket energi på att göra det.
Hur gör man det, vill jag veta.
Man kan gå på känslospaning. Man behöver fundera på...
Vad är känslospaning?
Ja, det ska jag beskriva nu. Okay. Jag tänkte jag skulle beskriva det. Känslospaning är... Om jag gör en liten känslospaning med dig nu. Mm. Är det okej?
Okay? Ja. Mm.
Har du idag lagt märke till någon känsla, positiv eller negativ? Alltså någon situation som fick dig att känna starkt på något sätt?
Ja.
Ja, är det någonting du kan tänka dig berätta om?
Ja, jag vaknade innan mitt larm gick och kände men, kanske inte glädje men tillfredsställelse. Jag kände mig nöjd. Mm. Och sen så somnade jag om och sen vaknade jag och då var det borta. Men det var i några sekunder.
Mm. Okej, okay, så du vaknade före alarmet.
Ja.
Och du kände på något sätt. Och hur du satte du ordet själv, nöjd eller tillfredsställd.
Mm.
Hur vet du att det var nöjd eller tillfredsställd du kände dig?
En bra spaning. Det kändes alltså, jag kände mig lugn i kroppen. Jag kände mig inte, för jag brukar oftast vara spänd och stressad och orolig. Men det var frånvarande, alla de där negativa.
Så lugn.
Ja.
Lugn. Ja.
Mm, lugn.
Så det var någonting som hände i din kropp som fick dig att förstå att jag känner mig nog nöjd och tillfredsställd nu.
Mm.
Och ett av de sakerna som hände i din kropp var att du kände dig lugn.
Mm.
Mm. Var det något annat i din kropp? Var du kall eller varm eller spänd eller fladdrig eller ilande? Eller?
Jag var nog avslappnad och varm.
Avslappnad, varm och lugn.
Mm.
Och avslappnad, varm och lugn lika med nöjd och tillfredsställd i ditt sätt att tolka dig själv.
Mm.
Vilket verkar helt rimligt ur mitt perspektiv. Men om du hade sagt så här, jag vaknade före alarmet och kände mig nöjd. Och jag hade sagt så här, beskriv hur din kropp var. Och du hade sagt så här, den var spänd, jag låg och trummade med fingrarna och det ilade i magen. Då hade jag som terapeut så här, låt oss undersöka det här lite till. Får jag ge ett annat, kanske lite extremt exempel, men om vi tar just morgnar, vakna upp på morgnar, så hade jag en klient en gång som sa, det är så konstigt det här med min ångest, för jag har alltid ångest på morgonen en period, men så släpper den lite. Jag vet inte, jag är nog en sån här morgonångestmänniska. Då sa jag, men kan vi undersöka det lite mer? När börjar ångesten? Nej, den brukar oftast börja så där precis efter frukosten. Jaha, okej. Okay. Hur länge brukar den sitta i då? Nej, jag vet inte, ungefär. Jag måste tänka efter, och så tänkte personen efter. Ja, men någon gång så där runt fikastunden på jobbet, där brukar jag nog inte ha ångest. Så där har den oftast släppt. Okej, okay, så jag. Så den börjar lite grann vid frukost, och så brukar den ha gått över lite när den kommer till jobbet. Och det är en fikastund. Det är något särskilt som händer på fikastunden. Nej, och så funderade personen på om det hade att göra med social ångest och läskigt att gå ut i fikarummet eller så. Men så här, men är det något annat du gör? När brukar du gå på toa till exempel på dagarna? Nej, men det gör jag alltid på fikat. Okej. Okay. Så att din ångest börjar när du äter frukost, och den släpper när du har fika på jobbet. Det kan inte vara vanlig hedlig bajsnödighet. Och personen bara, va? Kan det vara så? Ja, men kroppsliga reaktioner kan vara, alltså de kan kännas mer, det beror på hur vi tolkar dem. Förstår ni vad jag menar? Så den här personen då fick gå hem och observera lite grann. Kan det här egentligen bara vara min mage som säger jag behöver gå på toa? Men jag drar ganska stora växlar på det och säger att ja. Så med känslospaning menar jag, hur känns det i kroppen? Kan andra se att du är nöjd och tillfredsställd? Syns det på ditt ansiktsuttryck till exempel? Kan man höra det på rösten? Hur är din andning? Man kan undersöka det som skapar en stark känslomässig reaktion. Och då kan man kanske upptäcka att, och det gör jag ofta med mina klienter, de kanske kommer in och så är de jättearga, så säger jag, låt oss undersöka den här situationen. Och så vrider vi och vänder på det lite grann, och så kommer de så småningom fram till att jag är nog inte arg, jag är egentligen sjukt ledsen. Men många tycker att det är så otroligt obehagligt att känna sig ledsna, att de fastnar i ilskan. Väldigt enkelt förklarat.
Ja, det kan jag relatera lite till, alltså att jag, alltså om jag blir sårad av något, att jag blir instinktivt väldigt arg, och jag kan vara arg i flera veckor och sen till slut så börjar jag bara gråta och så är jag paj, alltså, och sörjer liksom tiden efter.
Och då, om vi då tänker oss känsloskola, för ingångsvärdet här var ju uttryckt undvikande, och hur blir man bättre på att vara i kontakt med sina känslor? Om vi då tar en sån situation, du blir sårad, du känner dig arg, så småningom övergår det till sorg och så släpper det. Förstod jag dig rätt då? Eller är du kvar i sorgen då?
Vad sa du?
Eller brukar du vara kvar i sorgen, eller går den över på något sätt efter ett tag?
Alltså nu när jag går i terapi så tycker jag ju att, alltså, då får man ju ändå prata om det, och man går igenom det och får lite perspektiv så där. Så jag tycker att jag är ganska bra faktiskt numera på att bearbeta jobbiga känslor. Men det kan också ligga kvar väldigt länge. Att jag försöker, alltså man tröttnar ju också på att sörja. Och bara, nej, nu får jag bara ta tag i mitt liv, nu får jag bara gå ut på marknaden igen. Nu det bara kasta sig ut i det här. Leva livet, jag kan inte slösa liv. Och då kan det ju verkligen, alltså bara, alltså dyka upp när man minst anar det, i min erfarenhet.
Det finns ett jättefint engelskt uttryck som är, what you feel you can heal, what you resist persist. Alltså det du känner kan du läka, det du motarbetar kommer stanna kvar. Och då tänker jag så här, att för nu när du sa bearbeta känslor, så vet jag att det är ett uttryck man ofta använder. Men för mig handlar det mer om att ge luft och utrymme till känslorna. För de kommer ju inte vilja hänga där i all evighet om du bara ger dem plats. Men om man hela tiden säger, jag tänker fan inte vad jag säger, jag tänker fan inte. Då motarbetar man det istället. Och om man tittar på, det finns olika sätt att förklara känslors betydelse. Men om man bara tittar på, eller om jag ställer er frågan, varför har människan utrustats med känslan ilska? Vad kan den rimligen ha för funktion?
Vi sätter väl gränser med ilska. Vi använder den för att sätta gränser.
Försvar kanske.
Försvara oss.
Ja, man kan tänka att det är nästan två krafter. Den ena handlar om att markera en gräns. Nu har du gått för långt hit men inte längre, till exempel. Vilket handlar om integritet och skydd till slut. Alltså fysiskt skydd. Men det kan också vara en jävlar anammar ilska. Nej, jag tänker inte acceptera det. Jag tänker inte vara kvar i det här. Jag vill ta mig ur det här. Och så hittar man någon avgrundskraft som får en att liksom röra sig framåt. Så det finns en stoppande energi och en framåt energi som kan användas mer eller mindre konstruktivt. Och om man då tänker sig att bli sårad, handlar ju om att du kliver över någonting som jag inte alltså, som gör mig ledsen. Och jag tänker inte acceptera det beteendet. Man sätter ju någon slags ilskan är till för att sätta någon gräns. Jag tänker inte tillåta mig att bli behandlad på det här sättet. Mm. Så det är ju absolut en rimlig reaktion när man blir sårad. Men man blir sannolikt också ledsen. Och sorgs funktion, vad kan det ha för något? Alltså varför?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi utrustade med förmågan att känna sorg vid människor.
Jag tror att det handlar om att få stöd. När man är ledsen så skapar ju det hos andra en slags... Man vill ju ta hand om och hjälpa den. Mm. Så man får ju stöd, vilket man behöver.
Absolut. En ledsen person drar till sig människor. En arg person puttar människor ifrån sig, kan man säga. Mm. Så längtar man efter närhet så är ibland att visa sorgen är mycket mer ändamålsenlig sätt. Men det finns också situationer där sorgen kan så att säga skrämma bort människor också. Så jag säger inte att det alltid. Men generellt sett kan man säga att det handlar om att förstå att jag behöver stöd. Men sorg kan också, det är egentligen ett tecken på att man har förlorat någonting. Mm. Och förlorat någonting som betytt något för den. För att om du förlorar någonting som ännu inte betyder något för dig, då kanske du blir lättad snarare. Men om du förlorar någonting som har betytt något för dig, då blir du ledsen. Och det är så vi ska förstå vad som är viktigt för oss. Mm. Det här har tydligen varit viktigt för mig, det här jag förlorar, för jag är väldigt ledsen nu när jag har förlorat det. Och att vara i den ledsnaden kan ju sätta oss i existentiella bryderier. Liksom, vad är meningen med livet? Hur ska det vara? Varför ska det behöva vara på det här viset? Eller vad det kan vara. Mm. Men det är också ett sätt att stanna upp och reflektera. Så sorg hjälper oss både att förstå vad som är värdefullt för oss. Att söka tröst. Mm. Men också att stanna upp och reflektera. För det är kanske någonting i vårt sätt att leva som inte har varit helt ändamålsenligt. Så vi kanske behöver omorientera oss i livet på något. Söka något annat. Förstår ni? Alltså, man tänker liksom att känslor har ett signalvärde som man behöver förstå. Mm. Den här ledsenheten, vad säger den dig egentligen? Och stannar man upp och ställer sig själv den frågan så finns det ganska ofta ett svar där inom sig själv.
Men då har jag en fråga. Nu inte just sorg kanske, men ledsenhet. Jag har jättesvårt för den känslan. Mm. Och förut kunde jag typ aldrig visa det. Alltså när jag blev ledsen så, också som barn, så isolerade jag mig och grät liksom. Mm. I ensamhet. Mm. Och jag tänker att egentligen är ju det helt meningslöst. Eller för då är det ju ingen som kan hjälpa en. Varför gråter man i ensamhet? Finns det något syfte med det eller är det bara en...
Men om du skulle, nu är du hobbyterapeut här. Om du skulle gissa, vad får ett barn att dra sig undan med sin ledsenhet?
Ja, det är ju om reaktionerna då. Ja, om man känner skam eller skuld eller liksom. Mm. Ja.
Om jag visar min ledsenhet bland andra så kommer de antingen bli arga, gå därifrån eller tycka att jag är löjlig. Alltså på något sätt har inte min ledsenhet blivit bemött på ett sätt som gör att jag slutar vara ledsen. Mm. Eller känner mig tröstad i alla fall. Så någonstans så är det i omgivningens bemötande som gör att tydligen är isolering det bästa draget här. Mm. För att jag kommer inte känna mig lugnare om jag söker sällskap.
Om man är otrygg och har en otrygg anknytning, kan man någonsin bli trygg? Eller kommer man alltid behöva kämpa med det?
Jag kan säga så här, att en trygg person känner ledsenhet. Men den är inte rädd för att känna ledsenhet. Så jag vill säga så här, du kommer fortfarande känna alla känslor. Du kommer förmodligen känna mycket av alla känslor. Men om du förstår så här i livet. Och jag behöver inte vara rädd för att vara ledsen. Jag behöver inte vara rädd för att vara arg. Då blir livet mycket lättare. Och därför så blir du trygg. Så att motsatsen till trygghet är ju rädsla. Mm. Det är inte ilska eller ledsenhet, utan det är rädsla för att känna allt det där. För en otryggt undvikande.
Mm.
Så svaret på din fråga är, du kommer aldrig kunna så att säga vaccinera bort sorg ur ditt liv. Men du kommer att känna, jaha, det är tydligen en ledsenhetsdag idag då. Ja, ja, jag ger mig väl hän en liten stund och så går det över. Och så gör du det och så upptäcker du att du är en färgrik människa. Alltså känslor är som att färglägga livet, tänker jag. Har vi inga känslor blir livet ganska gråtråkigt.
En sak som jag kan tycka är lite svårt, som du garanterat har koll på, är ju det här med att liksom särskilja en känsla från en tanke. Hur lär man sig göra det? För jag har märkt på mig själv ibland att, så här, att jag så här bara, men det här känns rätt. Men sen när jag har begrundat det, så bara, eller vänta, det är att jag tänker kanske att det här är rätt. Rationellt, om du förstår.
Ja, det är svårare att separera tankar och känslor än vad man tror. Det är som en tanke väcker ofta känslor, men en känsla kan också väcka en tanke. Om någon skulle smälla igen en dörr här i lokalen vi är i, jättehögt, så att jag hoppar till, då skulle ju min kropp hinna bli skrämd och rädd. Och så skulle min hjärna börja snabbt försöka analysera, vad sjutton var det där som hände? Är det något rån på gång? Är det terrorgrej på? Eller bråkar personalen med varandra? Eller har det börjat blåsa ute? Eller, så att hjärnan tänker massor med tankar för att försöka förstå min känslomässiga reaktion. Och på samma sätt kan en tanke, jag skulle kunna sitta här och jag skulle kunna börja prata med er om min döde mormor. Hur mycket jag saknar henne och hur mycket hon har betytt för mig. Och inom 2 minuter skulle jag vara ledsen. För att jag tänker på henne och det väcker saknad i mig. Så det är svårt att särskilja dem. Om jag skulle fråga dig, vad skulle det vara för värde för dig att kunna särskilja dem?
Vad det finns för värde i det? Jag tänker att värdet i att kunna skilja på det är väl att ibland så kanske jag har tagit beslut baserat på vad jag tänker är det bästa utifrån ett rationellt perspektiv. Och det gör ju att jag, alltså när jag inte tar hänsyn till vad jag känner, så kan ju det ändå bli fel.
Om jag skulle fråga dig då, när du, du behöver inte berätta omständigheterna, men kan du minnas ett tillfälle när du tagit ett beslut på rationella motiv eller argument?
Ja, det kan jag absolut göra. Okay.
Och hur har din kropp känts då? När du har gjort det?
Då har jag... det är lite svårt att minnas. Men som till exempel, jag kan ta ett konkret exempel. En erfarenhet jag hade av att ha dejtat slash var ihop med en kille ganska länge. Och sen så var han otrogen. Eller vad? Han var med en annan person. Och då blev ju jag då, så som jag är, väldigt arg. Och han försökte förklara det och han menade på att det inte betydde något och lalala. Men jag var liksom inte ens villig att ta den diskussionen. Utan min hjärna var ju bara så här, nej, vet du vad, du har gjort det här, du ska bort. Utan att jag ens orkade prata med honom. Men det satt i mig väldigt, väldigt länge. Att jag fortsatte att tänka på honom när liksom min ilska var borta. Och jag blev ledsen. Alltså du kände, okej, jag kan inte kontakta honom. Vad ska jag göra nu? Alltså du vet...
Ja, så när man tittar på, jag jobbar ju både från anknytningsperspektiv, men jag jobbar också med KBT. Och en av sakerna man har ägnat sig åt där är att göra analyser av en situation. Och de analyserna har olika namn, men vi kan kalla det för en situationsanalys helt enkelt. Där man tar situation, pojkvän visar sig vara otrogen, tanken. Vilken, nu hittar jag på här, vilken idiot, hur kan han? Kanske i dina tankar.
Exakt.
Din känsla är arg. Eller vad skulle en, vilka känslor skulle kunna vara inblandade i upptäckten att pojkvän har varit otrogen?
Du blir arg, känner mig kränkt, sårad.
Arg, kränkt, sårad.
Och liksom förnedrad.
Och så det tankarna är, vilken idiot, hur kunde han? Känslorna är arg, kränkt, sårad, förnedrad. Kroppen, hur känns den i den här situationen?
Ja, inte så stark, kan jag inte påstå. Om jag ska försöka minnas hur det var. Men...
om, vi säger, om vi tittar på det utifrån ett hypotetiskt perspektiv. Mm. Vart du förvånad när du fick reda på att han hade varit otrogen?
Det var inte det sjukaste jag hade hört i mitt liv.
Nej.
Jag hade lite magkänslor innan, absolut. Okay. Om att någonting, alltså att vi hade det dåligt.
Mm. Ja. Det för det, helt... det jag tänker, en rimlig känsla, eller en rimlig reaktion skulle också kunna vara förvånad. Eller chockad, eller vad det kan vara. Men om du säger att det fanns, med närmare eftertanke så här efterhand, så fanns det ju tecken som lutade i den riktningen. Då kanske du också blev arg på dig själv i exakt samma situation, fast du tänkte inte på det.
Absolut.
Hur kunde jag vara
det
så dum att jag...
kan nog.
Ja. Så om vi tittar på det, man kan inte förändra vad man känner. Man kan faktiskt inte hjälpa vad man känner. Det är som det är. Det handlar mer om, vad gör jag av den informationen, att jag känner som jag känner. Mm. Man kan jobba med tankarna, hur jag tolkar. Man kan bjuda in fler perspektiv och tänka, vår relation har inte mått så bra, han kanske inte haft det så lätt heller. Det där var ju ett ex till honom som han egentligen aldrig riktigt avslutat. Man kan se det ur jättemånga olika perspektiv, vad det nu var för omständigheter. Men man kan också titta på beteendet, och det kan vi förändra. Det är där vi behöver träna om. Liksom. Okej, så vad gjorde du? Du sa dra åt helvete och smällde igen dörren.
Mm.
På kort sikt, vad tror du att det gav för konsekvenser att göra det?
Positiva eller bara allmänt?
I den stunden, vad betyder det för dig? Om jag var en reporter som gick bredvid dig, som sa, Emily, du har ju slagit igen dörren, hur känns det?
att jag bara, okej, skönt att jag har stått upp för mig själv.
Exakt, så en form av positiv, jäkla vad bra gjort.
Fuck you,
exakt,
du förtjänar inte mig, tack.
Precis.
Och hej.
Så på kort sikt så var det här beteendet väldigt skönt, med tanke på att du först kokade över av negativa känslor, så var det plötsligt en liten positiv, så yes, jag slapp känna mig så sårad, för nu visar jag mig så här makten genom att ta makten på något sätt.
Mm. Ja.
På lång sikt, vad fick det här beteendet för konsekvenser?
Mitt beteende... alltså dels låg det kvar väldigt, väldigt länge. Jag kom inte riktigt över det, och det smittade sig även, eller hur vi ska beskriva det. Det påverkade min tillit generellt, tror jag. En syn på att så här, det här kan hända igen.
Och då skulle jag vilja lägga till, ni får hjälpa mig att komma tillbaka till anknytning sen. För att om man, ju mer abrupta avslut relationer får, desto mer kommer du ha en bild av att relationer är oförutsägbara. Så om vi säger att den långsiktiga konsekvensen av att du smällde igen dörren och sparkade ut honom blir, jag är tydligen en person där relationer hux flux kan ta slut. Det blir liksom din långsiktiga eller den långsiktiga konsekvens av det här beteendet. Man vet aldrig när en relation kan ta slut. Den kan ta slut på ett dygn, om vi hittar på så. Och då blir ju, så att säga, om vi skulle jobbat med det där, så hade vi kanske behövt gå tillbaka och titta på hur blir det när du blir sårad? Är det ofta så att du smäller igen dörrar, springer därifrån, skriker ut någon, att det blir abrupta avslut till höger och vänster? Och vad får det då för konsekvenser i ditt liv? Det kommer ju öka på din känsla av att relationer går inte att lita på. De går inte att räkna med. De är oförutsägbara, till exempel.
Mm.
Och ett sätt är ju då att träna sig i att ståla sin omedelbara reaktion. För det som händer när du blir så starkt känslomässigt påverkad är att din pannlob, där ditt diplomatiska, problemlösande, smarta du bor, den checkar ut. Du kokar över och blir liksom en reptilhjärna.
Mm.
Och det tar inte så himla lång tid för pannan att kopplas på igen, om du bjuder in ett lugn, om du bjuder in eftertanke, om du bjuder in reflektion. Och då kommer du kunna ta mycket mer kloka beslut som inkluderar både tankar och känslor.
Mm.
Om du förstår vad jag menar. Så att, att titta över det impulsiva i det hela. Det är där jag tror den stora vinningen framöver skulle vara, om man tittar på det. Och Jag vet inte riktigt hur vi hamnade här nu. Vi pratade om känslor.
Ja, vi var inne på anknytning inledningsvis.
Men ja. Det kan, går det att förändra en otrygg anknytning till en trygg anknytning?
Precis.
Ja, precis. Ja, man får jobba med så till exempel. Nu är det här kanske ett större händelse när det handlar om att avsluta en relation på det dramatiska sättet. Men om vi säger att det istället handlar om ett gräl eller en sms-konversation med en person du känner lite osäker på. Om du skickar ett sms och säger, hej, hur mår du? Och så får du inget svar, och så får du inget svar, och så får du inget svar. Och då skickar du ett nytt sms. Hallå, hjärta, hjärta, till exempel. Mm. Och till slut så blir det kanske 7 sms. Och så kommer den personen kanske uppleva sig lite stolkad helt plötsligt.
När,
då börjar man liksom titta på vad i mitt beteende genererar vilka reaktioner. Kan jag i sådana fall göra något annat med mitt beteende?
Mm. Det jag tänker på nu lite spontant är, alltså, är det ens möjligt att typ två personer som, låt säga att båda har otrygga anknytningar, går det att ta ihop?
Ja, det gör det, men man måste ha stora marginaler och kanske så om båda två, om de inte har en aning om att de är otryggt anknutna, så tänker jag att då kommer de ha en relation där de dansar på äggskal. Mm. För man vet aldrig vad ens egna beteenden kommer för trigga för någonting i den andres beteenden som kommer trigga tillbaka. Och till slut så är allt minerad mark. Det kan bli väldigt jobbigt. Men om man vet att man har en otrygg anknytning och vilket sätt den brukar uttrycka sig på. Är man, som vi sa förut, otryggt undvikande, då är man oftast återhållsam med känslomässiga aspekter av en själv. Man är inte så känslomässigt intim. Man kan har svårt att läsa av, men man kan också vara svår att läsa av. Och då vet man med sig det och kan på något sätt vara lite så här, dels framför allt för sin egen del. Och det här handlar ju om när i en relation man ska prata om såna här saker. Är det första eller andra dejten? Jag vet inte, jag tror inte att det är så lämpligt att vara för öppen med djupt personliga saker. Men det kan absolut finnas en poäng om man så här, nej men, vi verkar vilja ses igen och igen och igen.
Mm.
Då kan det vara bra att säga kanske att ibland kanske du kommer tycka att jag är lite tyst och lite återhållen och sådär. Och jag försöker träna på att inte vara det, men jag vill bara att du ska veta att det har sannolikt inte med dig att göra. Det har att göra med att mitt sätt när jag känner mig lite stressad är att dra mig undan, till exempel.
Så kommunikation. Mm.
Kommunikation, men det handlar inte bara om att bara prata mycket, utan det handlar om att prata om rätt saker.
Precis.
Och man tänker sig den andra otrygga anknytningsstilen, otryggt ambivalent, som är den motsatta. Det är den personen som blir hyperaktiverad av närhet. Närhet är någonting jag tycker om och vill ha jättemycket av. Men när jag är nära så känner jag också en hög nivå av ångest. Och det kan jag ha fått av en uppväxt där mina föräldrar har haft svårt att vara närvarande i mina känslor. De kanske har... Om jag visar mig ledsen så kanske min förälder kommer in och blir ännu mer ledsen än vad jag är. Bara, det är så sorgligt att jag har ett olyckligt barn. Tänk att det skulle bli så här och jag är ingen bra förälder.
Men jag tänker, sen kan ju föräldrar i sig ha sina egna problem som du var lite inne på. Men liksom att de själva inte kan uttrycka känslor.
Exakt. Mm. Och det kommer föras över om inte föräldern jobbar med det. Så att om alla kunde på något sätt bli observanta på hur man förhåller sig till känslor, så skulle vi kunna öka känslomässiga närvaron i alla kommande generationer. Men om man inte överhuvudtaget ägnar en tanke på varför man känner som man gör och varför man beter sig som man gör, då är det inte mycket som går att förändras. Det går inte att förändra något som du inte vet vad det är.
Men jag tänker också så här, är roten till alla våra otrygga anknytningar, är det våra föräldrar, eller liksom det känns, eller kan det vara annat också, eller är det liksom...
Alltså, när man pratar om anknytningen, då är det förälder eller den personen som tagit mest hand om dig. Sen kan ju vi bli präglade som barn av andra saker. Vi kan växa upp i krigsområden och ha ständig skräck runt omkring oss. Men man har till exempel sett när man har gjort anknytningsforskning, och det var egentligen så anknytningsforskningen satte igång. Man tittade på barn under andra världskriget i London. Och då hade man en tanke om att barnen måste skyddas från krigets miljö. Vi separerar dem från sina föräldrar och placerar ut dem på landsbygden så att de inte blir drabbade av kriget. Men det var de barnen som fick bo kvar i kriget, men i trygghet av sina föräldrar. De mådde bättre än barnen som blev separerade och handlade på landsbygden. Så att, ja, yttre andra omständigheter har betydelse. Men grunden föreläggs. Det finns faktiskt, såg jag på Netflix nu en serie som precis kommit ut. Där första avsnittet handlar om betydelsen av kärlek och anknytning för det nyfödda spädbarnet.
Ja, det var den här...
Barnens underbara värld. Eller
ja,
något sånt där
första året tror jag kanske heter.
Ja, spännande. Ja,
första avsnittet där beskriver verkligen anknytningen väldigt fint. Så är man nyfiken på det kan man titta på den.
Okay.
Vi pratade lite om otryggt ambivalent anknytning.
Just bara,
ja. För att en otryggt undvikande, den har liksom ett anknytningssystem. Så när jag kommer nära en annan vuxen person som jag är lockad av och jag blir stressad, då kommer jag deaktivera. Jag kommer bli mindre tillgänglig. Jag kommer sluta mig mer. Mitt nervsystem kommer signalera mindre och mindre. Medan en person som är otryggt ambivalent blir hyperaktiverad i en relation. Den kommer pejla relationen om och om igen. Försöka förstå, analysera, göra allt den kan för att hålla närheten och anknytningen stark. Och det kan man göra på olika ängsliga strategier. Det ena är att man blir väldigt anpasslig. Att man gör allt man kan bara man får vara med. Och när det gäller sex så kan det handla om att man ställer upp på sex fast man egentligen inte vill. Bara för att inte bli övergiven eller lämnad. Nu vill inte jag säga att alla som ställer upp på sex är otryggt ambivalenta. Men det är ju inte ett jättesunt perspektiv. Eller det är inte ett jättesunt motiv. Om det upprepas och upprepas, då kommer du till slut uppleva att sex gör jag inte för att jag tycker att det är skönt och härligt, utan jag gör det för att behålla min partner, och så kommer jag bli mindre och mindre sugen på sex med tiden.
Mm.
Det kan också vara så att jag blir krävande eller klängig eller manipulerande eller på olika sätt försöker ha koll på min partner och styra min partner för att behålla närheten helt enkelt.
Jag är väldigt glad över att presentera vår nya samarbetspartner här i podden som är Cetaphil. Vars hudvårdsprodukter jag själv faktiskt använder på en daglig basis. Cetaphil har som slogan Made for the sensitive, used by the strong. Och när jag hör det så tänker jag på min psykolog Gunilla och vad hon genom åren påminner mig om hela tiden. Att jag nämligen är en hård person på utsidan men väldigt skör på insidan. Det är alltså någonting positivt även om jag under de här 3-4 åren i terapi inte riktigt har smält den feedbacken än. På cetaphil.se så hittar du hela utbudet av deras hudvårdsprodukter. Och Cetaphil stavas som Dr. Phil helt enkelt. Cetaphil. Cetaphil.se. Tack för att ni är med och sponsrar Singelrådet. Så om vi ska summera det här genom att kolla igen lite på lösningarna på den här problematiken. Så om man till exempel har någonting som jag och Mona har pratat om mycket, vi kan ju ta det exempel, men liksom att man dejtar någon, man träffas ett tag och man känner så okej, det här är spännande, det här är kul, liksom jag utvecklar något typ av pirr, det finns någonting där, men sen till slut så känner man att man kanske typ vill dra sig undan eller man börjar få panik bara av hela situationen till exempel. Vad kan man göra i en sån?
Om ni hade kommit till mig då hade jag kanske undrat vad den här impulsen att vilja dra sig tillbaka. Om jag skulle haft dig i terapi, Emily, jag hade sagt så här, så nu känner du att du vill börja backa, att du vill börja dra dig tillbaka. Du nickar. För att annars kommer vad hända? Skulle jag kanske fråga.
Ja, för att... jag vet ju inte helt och hållet vad den personen känner. Den kanske inte alls känner samma sak. Det kanske kommer bli, ändå inte kommer bli bra. För jag har ju varit med också om att jag känt så flera gånger. Och sen så skiter det sig ändå. Eller att man inte är på samma nivå.
Och då kan man ju säga att det här hade ju kunnat blivit mer tydligt om vi hade haft en specifik dejt. Om vi säger att vi dejtar män eller kvinnor.
Ja, men primärt.
Ja. Så vi säger att Lars, du har dejtat Lars. Och så känner du, Malin, nu har jag dejtat Lars 5 gånger och de första 4 gångerna var pirrigt, men nu känner jag bara, nu måste jag nog backa. Jag känner bara, nej, nu ser jag hur han mässar och då får det mig.
Men vet, man kan bli lite äcklad nästan.
Ja, precis. Okej, okay. För att om du skulle fortsätta träffa Lars just, då skulle det, nu hittar jag på er, då skulle det betyda att han blir den som gör slut snarare än att det är du som avslutar. Alltså kan det vara så att du avslutar, du vill dra dig tillbaka för att skydda dig från risken att han avslutar. Det skulle kunna vara en förklaring. Mm. Ja. En annan sak skulle kunna vara, därför att nej, men jag vet inte vad jag känner egentligen och jag vill inte få den andra att tro någonting, så därför vill jag backa nu. Alltså det är olika skäl.
Där har jag också kört.
Jag har kört allihopa. Alla förklaringar stämmer ju på.
Och det handlar ju ofta om att man vill skydda sig själv från att lida, det vill säga bli avslutad med, eller vad säger man, dissad. Mm. Eller så vill man förhindra att någon annan ska behöva lida genom att bli för kär och sen ska jag göra den personen besviken. Så man gör allt man kan för att slippa känna skam och skuld. Mm. Och då behöver man kanske fundera på, är det så att du letar på fel plats efter personer som kanske ger dig skuldkänslor hela tiden, eller personer som får dig känna oviktig eller inte värdefull, eller är det du som hindrar ditt egna utvecklande genom att inte stanna kvar tillräckligt länge för att upptäcka, shit, de här känslorna var bara en liten varningsskylt som sen försvann. Mm. Och på andra sidan den så är vi chilla, avslappnade och trygga med varandra.
Mm.
Så att utmana sig själv, att utmana, om man har dejtat mycket, vilket många har i dagens samhälle, så kan det ju vara så att man upptäcker mönster hos sig själv. Både mönster vad man attraheras av för typer. Och de kan ju ibland ha att göra med tidiga anknytningserfarenheter. Om jag är en otryggt undvikande person, då tycker jag känslomässig närhet är lite jobbigt. Alltså faller jag bara för människor som är väldigt distanserade.
Mm.
På så sätt slipper jag aldrig utmana min egna rädsla för närhet till exempel. Så att det kan
check
ju
på den också då. Det är typ allt verkligen. Men för att bara flika in, för just det som Emelie sa, det du säger, att man liksom blir rädd. Jag blir ju rädd och bara nej, avbokar och vill inte träffa och tycker det är äckligt. Och men jag fick tipset av en vän att så här, om det känns fel är det rätt. Alltså just när det kommer till mig och anknytning.
Mm.
För hon är likadan. Och då är det som att så här, när det känns fel i magen. Alltså generellt så litar jag ju på min magkänsla. Men när det kommer till dejting och relationer.
Mm.
Så upplever jag att min magkänsla kanske har fel. Mm. Att den är typ besudlad av mitt anknytningsmönster.
Mm.
Att så här, men hur vet jag att, precis, när ska jag gå emot magkänslan? När är det som att, men nu är det kanske något annat. Alltså nu är jag rädd. Eller nu är det min anknytningssignal som går igång.
Om man ska titta på den teoretiska förklaringen, så är ju, om man är rädd för närheten, så tänker man ju att närheten kommer att göra mig besviken eller ledsen eller på något sätt innebära negativa känslor framöver. Men det är ju baserat på tidigare erfarenheter. Och om man bara tittar på statistiken, så är ungefär 60-70% tryggt anknutna. Och det är de personer som går ut och tänker, ibland blir man besviken men inte alltid, så det här är absolut värt ett försök. Alltså, så att jag tänker att det handlar om att våga, trots rädslan för besvikelse, trots misstron eller skepsismen, göra det ändå.
Mm.
Så på så sätt kan man säga att din vän menar jag, ger dig ett gott råd, att du har en misstro som är där för att skydda dig, för det har varit värdefullt tidigare i livet, men nu är den i vägen. De flesta går trots allt att lita på, så våga testa och se om den här personen går att lita på. Säger den personen, jag vill träffa dig, våga lita på att den menar det den säger och leta inte efter, det säger den bara för att, eller sen kommer den minsann, eller vad det kan vara för.
Ja, eller tanken som att säga, men nej, han verkar inte så intressant, eller
nej,
han verkar tråkig, nej men alltså.
Mm. Och då kan jag säga att jag träffar ju klienter som kan uttrycka sig så här: när jag är med personen, då känns det jättebra, men så fort vi inte ses, då börjar jag tvivla.
Mm. Ja, det där har jag också hört många säga.
Mm. Och då tänker jag så här, ja men om det känns bra när du är med personen, så är det också viktig information. Din hjärna hittar på saker när ni inte är nära varandra, men när ni är nära varandra, då känns det bra.
Mm.
Men om du å andra sidan är en person som hela tiden verkar ha träffat människor som vill vara nära dig hela tiden, men som du mår dåligt av att vara med, då är ju den känslan å andra sidan någonting som du inte i det fallet ska lita på. Utan för då är det ju, ja men nu ger du dig in i samma mönster igen, att helt och hållet låta dig uppslukas av en annan person till exempel.
Mm.
Och det leder ju ofta till punkt, punkt, punkt. Mm. Så man behöver ju, det är vanskligt att prata om mönster på det här sättet som man gör, men jag tycker att det är väldigt hjälpsamt. Så det kan låta svårt tillämpligt när man pratar om det så här i en podd, men i en enskild terapi så kan man ju hela tiden titta på exakta scenarier.
Precis.
Och vilka fantasier jag har om den eller den eller den personen. Då är det mycket lättare att jobba med det.
Mm. Så lätt.
Exakt. Hur svårt kan det vara?
Har du några mer frågor, Mona?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har en fråga som jag tycker är ja. Och det är, alltså, i din bok så har du praktiska övningar för att öka sexuell självkännedom och självkänsla.
Mm.
Många av oss har ju har ju svårt med det. Vi har ett stort självhat och kan tycka att så här, vägen till god självkänsla är kanske omöjlig, eller så upplever vi det. Och då undrar jag, är det möjligt att ha sunda relationer, kärleksrelationer ändå? Alltså, ska man bara acceptera att jag har svårt med självkänsla? Eller måste man jobba med det för att kunna ha liksom sunda relationer?
Nu höll jag på att säga något klischigt, som att det är svårt att älska någon som inte älskar sig själv.
Ja, men precis. Den har man ju hört. Ja, men då betyder det att man aldrig kommer bli kunna älska.
Ja, men om vi säger så här. Om vi skulle, vi flyttar över här till djurvärlden och så låtsas vi att du är ett rådjur. Och du är ett sårat rådjur. Vad tror du att hur brukar ett sårat rådjur... Eller vi tar en sårad kanin. Nu är du ute i skogen och du ser plötsligt en kanin och den verkar vara skadad. Hur beter den sig, tror du?
Passivt. Mm. Alltså den, tror jag.
Ja. Jag tänker att ett djur instinktivt backar och drar sig undan och gömmer sig om det är skadat. Av rädsla för att bli upptäckt, helt enkelt.
Mm.
Och självklart kan en person älska den där kaninen som ligger och skakar ihopkurad, men den blir inte så tillgänglig. Så om vi säger en intim situation där du hela tiden hatar dig själv, varför tänker jag så här, det här är en dum idé, det här är en fånig dröm, hur kan jag drömma den här drömmen egentligen? Eller kroppsligt självhat, nej men jag måste hålla in magen, nu gör jag inte klok ut i den här vinkeln, och herregud, man har massor med sådana tankar, det tar ju bort närvaron i stunden, så att du kommer inte vara avslappnad. Och när du är avslappnad så kommer du njuta mer, men det är också härligare att vara med en avslappnad person. Så självklart går det att leva i relationer där det finns ett självhat, men den kommer inte nå det djupet som den skulle kunna göra om man var mer avslappnad. Avslappnad lika med trygg.
Mm.
Världen är faktiskt snällare än vad du tror, trots dina erfarenheter. Det är väl mitt budskap. Sen måste du vara ganska noga med vilka sammanhang du väljer att vistas i och söka vänner och partners i, för att vissa sammanhang är otryggare än andra. Så att vara varsam med det, skulle jag säga. Men generellt sett så kan man oftast slappna av mer som människa än vad man tror om man är otrygg.
Mm. Alltså, tack så himla mycket, Malin, för att du kom hit.
Tack själv.
Och din bok kan man ju hitta där man köper böcker.
Ja.
Och säkert bibliotek också. Det har inte jag kollat.
Den kommer komma som ljudbok snart också.
Åh gud, vad trevligt,
ja, kan...
för alla oss som har för mycket att konsumera. Perfekt ju.
Mm.
Om man känner efter att ha lyssnat på dig att det här är någonting man vill ta tag i, kanske tillsammans med dig, hur gör man då?
Man kan gå in på min hemsida www.malindrevstam.se, och där kan man också se om det har kommit ut en ljudbok eller så, om man går in och tittar på hemsidan. Jag har en väldig efterfrågan på terapier. Så just nu tar jag inte emot några. Men jag kan gärna rekommendera. Så gå gärna in på min hemsida och leta.
Tack så himla mycket för att du kom hit, Malin Drevstam.
Tack.
Och Mona Abbasen.
Ah, tack!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.